Välkomna ska ni vara att följa med rådets sammanträde här i Yle Vega. Mitt namn är Bettina Sågbom och rådmedlemmarna är Marianne Wotzén, välkommen.
Tackar.
Klaus Bremer, välkommen.
Tack.
Och Gitta Dahlberg, välkommen.
Tackar.
Ja, och det där, ni har fått önska, det får ni nog alltid komma med förslag. Och Gitta har gått igång den här gången på den här kampen vi för mot invasiva växter, alltså, eller som nu klassas som invasiva. Och den där listan växer ju för varje år som går, har jag noterat. Att det börjar väl med vresros och lupin, och nu finns det en massa andra växter också på den här listan. Varför är du så upprörd över detta?
Jag kan inte säga att jag är upprörd över det, men det där, jag vet att det är många människor som skrapar sig i huvudet och undrar som hur de nu ska bete sig med de här växterna. Just nu börjar ju lupinerna blomma väldigt vackert längs vedgrenarna, och mina egna lupiner som jag med möda har odlat upp, så de kommer också småningom att blomma. Och så blir det då frågan om hur man ska bearbeta dem. Och det som jag nu har gjort själv är att jag klipper av dem innan de börjar fröa, och sen för jag dem då till avskältningsplatsen så som man har blivit ombedd att göra. Mycket svårare är det ju då med vresrosor, och sen finns det ju arter som man knappt känner till. Den här jättebalsaminen, den har man inte sett så hemskt mycket i parkerna här kring Helsingfors. Men till exempel när jag för ett par år sedan åkte tåg upp till Nyslott, så då blommade det fullt med jättebalsamin längs tågbanan. Och jag tycker när myndigheterna tycker att vi privatpersoner då ska vara väldigt noggranna med att få bort alla de här invasiva sorterna som invaderar vår natur, så borde ju nog då staten och kommunerna föregå med gott exempel och sköta sitt. Personligen tycker jag ju nog att det är hemskt ljuvligt att se de där lupinerna, men sen kunde de då faktiskt gå med slåttermaskin och ta bort dem. Men vem har nu till exempel sen då en klar uppfattning om vad parkslide är? Jätteloka kanske, men de här olika arterna av gullris som ser ganska likadana ut. Jag var tvungen att googla fram då en bild eller några bilder på det här parkslide som är en buskartad historia med blad som kan kanske beskrivas som någonting mittemellan lindblad och syrenblad. Och sen har de något sådana prippliga blomsterkvastar i vitt, åtminstone på de bilder som jag har sett. Men vi saknar egentligen då direktiv för vanliga människor att hur gör. Att om det är vi som ansvarar, som äger marken eller tomten. Vad är vårt de facto ansvar för det här? Ska vi gå ut i skogen, alla de som är skogsägare, och gå skallgång efter de här invasiva lupinerna och
de finns nog inte i skogen, inte så.
Ja, det finns nog lite här och där också redan i skogen.
Lupiner i skogen?
Lupiner, ja. De sprids ju med frönde via fåglar som sprids, och med vinden så sprids det ju vidare. Men att inte nu på det sättet att jag har sett något jättebestånd. Men
alltså vi har ju nog i slaget diskuterat den här frågan ett antal gånger, och det är nog så att det är ju nog tomtägarens ansvar, alltså att främst ska man ju inte plantera sådana sorter. Nu vill jag göra bara en understryka en sak här, och det är att det finns olika arter av lupin. Om du sa att du med möda har odlat upp dem,
jo,
så kanske du har en förädlad art.
Och tagit fram de rosa sorterna.
Men om du har en sån här edelsort av det, så är den inte invasiv och sprider sig på samma sätt.
Nej, men hur vet människor allt det där då? Och nu har du tagit reda på. Men en massa människor vet inte ens var de ska ta reda på det här.
Och sen
är ju lupinen svår att gräva upp.
Du har helt rätt i det. Jag tror att folk allmänt nog är ganska förvirrade om det här. Lupin finns ju också som oljeväxt som man med fördel kan ta fram alldeles utmärkt olja av. Och den odlas då för det ändamålet. Det är också en annan art av lupin. Så det finns många sorter. Det som Gitta är ute efter är de här som växer vid vägrenarna.
No, de är vackra, tycker jag. Jag hyr en sommarstuga eller sommarhus i Padva. Och där på gården, det är en gammal folkskola som där lärarbostaden där jag hyr. Och på gården så fanns det lupiner, både framme som man såg mot vägen och sen där bakom. Och jag tog bort de här som är framme för att ingen skulle säga att vi har lupiner. Och så håller jag dem i schack, de här som är på andra sidan, för jag tycker att de är vackra. Och där finns ljusröda och där finns blåa. Men jag gör så som du också gör, Gitta, att jag tar bort dem då när det fröerna bildas, så plockar jag bort dem. Så du har inte spritt sig, men jag har nog sett till att ta bort dem som har liksom spridit sig förbi det här lilla området som jag vill ha dem på. Så att om det är någon som kommer och säger åt mig att de inte får vara där, så då får de ta bort dem också. Men jag har ingenting emot det. Och som sagt, så som vi talar här med Klaus också, de här vägrenarna, de är ju helt underbara att köra med. När man kör upp mot Närpes på midsommar till exempel, så det är ju bara kiva. Jag menar, och sen, det ska jag säga nu åt dig och dig också, Bettina, att vi har ju en lag om det här och vi har en förordning om det här och vi har ett nationellt strategiprogram om det här. Så det är nu första hand att läsa det här för att veta vad man ska göra. Och sen så tycker jag nog att myndigheten skulle kunna vara snälla och berätta åt oss också vad som man får göra och vad man inte får göra. Och vems ansvar det är. Men jag äger inte gården där, så jag har inte ansvar. Halleluja.
Vet ni, jag tycker det här är mycket intressant. Speciellt det här som Gitta sa, att hon såg den här jättebalsaminen där närmare östgränsen. För den har ju kommit från västra Himalaya, över halva jordklot. Så den har då spridit sig längs med hela vägen från västra Himalaya, över hela världen, halva världen. Vad kan vi göra i framtiden för att förhindra det här? Att det inte kommer sån här pollenkorn från andra änden av världen?
Jättebalsaminen har inte kommit, den har importerats av folk som ville ha det i trädgården. Precis som vresrosen. Har du,
ja. Det, här står att den har kommit hit ända från västra Himalaya, står det här i allmänhetens vetenskapliga bok, Googlen.
Ja, det är helt möjligt det också, men det är de facto är det många av de här så kallade invasiva arterna som är såna som man med fördel planterar sina trädgårdar för.
Ja. Men ni har nog tagit upp det här på en ny nivå. Jag säger precis som... som här är det där. Ja.
Marianne.
Jag tycker
är det
var...
svårt? Är det så svårt?
Nej, utan jag börjar fundera sa Gitta någonting om samma sak. Ja. Nämligen, min syster som for som ung student i Tyskland och studerade och gifte sig där och har stannat där och bor i München, kom hit varje sommar. Och det första hon vill se lupinerna längs med vägrenarna. Hon älskar dem. Och jag måste säga att när jag kör längs med vägrenarna och tittar på det, så inte ser jag att de skulle sprida sig långt in i skogen. Utan jag tycker att de håller sig ganska vackert längs med vägrenarna. Och det är nog mycket lite vad de sprider sig längre. Så jag godkänner absolut de här lupinerna. Och precis som Bettina sa, det finns så många olika sorter att hålla man reda på allt det där. Det finns också mycket bra, som du sa, olje. Producerande lupiner och et cetera.
Ja, men de sprider sig inte så vilt som de här.
Den här vresrosen så har vi där hemma. Och när de växer för långt ut på ängen och åkan så river jag bort dem. Men att de får hålla sig där som midsommarrosor. Ungefär en hög knut på gården.
Hur river du bort dem? De har ju grymma taggar.
Ja, jag kör över den med min traktor. Gräsklippad traktor.
Det här just,
att den vispar nog bort allt onödigt.
Och du är säker på att det är vresros?
No, vet du.
Som det växer nypon på.
Vet du vad, när vi skulle samla blommor och växter i skolan och visa upp på hösten, så var det Harrys mamma som samlade ihop åt oss, och först fick Harry 10 för det och sen fick jag 10 för det där bara. Och sen när jag blev utfrågad att var har du plockat den här, jag sa att hi och hoj, och dit så sa läraren, slå handen i bordet, så du vet ingenting om det. Det var slutsnackat om den saken.
Ja, alltså det här känns lite plågsamt nu, men jag känner mig tvungen att rätta vissa saker eftersom jag råkar känna till det här ganska bra. Så det som är problemet med lupinen, när den växer, den vilda lupinen, som J. Karjalainen sjunger som ville jag tiellä jonka varrella kasvaa ville jag lupinen, är det att den gödslar själv, sig själv. Mm. Alltså den ändrar jorden.
Ah.
Och det gör just det att den då tränger undan sådana här ängsblommor och sådana här som vill ha väldigt kalkrik och sådana här lätt jord som till exempel blåklockor, kärrblomster och sånt.
Restkragar.
Ja, just det. Och det är ju väldigt vackra när de blommar också under långa tider. Att det här är det som är problemet. Jag ville bara understryka. Okay.
Kan jag säga också här när jag har tagit fram det när vi talar om de här invasiva växterna, så den här definitionen är att invasiva, det vill säga sådana som har negativa konsekvenser för ekonomin, miljön, människors hälsa och sociala aspekter. Det här är från lagen det här. Så det är liksom allting.
Ja, men i det här syftet så är det mycket just det här, det tränger undan.
Ja, Anna, ja, men ja, där på min lilla plätt så där finns inte, jag menar det fanns inte förut något annat än lupiner och det finns inte nu något annat än lupiner. Att jag håller reda på dem.
Ja, men det är just det att de är väldigt kraftiga på det sättet att de tränger ut annat. Och på en del ställe så hade jag också trängt ut väldigt mycket en blomma som jag tycker förfärligt mycket om. Som heter Epilobium angustifolium. Det var
en sådan blomma.
På latin, rallarros eller duntrav. Eller sånt. Ja. Jag har spelat herbariespelet med min familj. När jag var barn så kunde vi samlas alla sex personer och spela det här. Och då lärde man sig alla de här latinska namnen ganska bra. Så man blev tvungen att alltid be om ett kort i taget. Och då var det här. Och jag trodde att den hette Augustifolium. För att jag tyckte att det var ju det närmaste som fanns liksom min vokabulär. Men den är ju förfärligt vacker också.
Rallarrosen. Ja. Djupviolett sån här. Men växer lite som en kon. Så jag förklarar nu för den som kanske inte känner till ordet.
Ja, men sen den där jättelokan som ju påminner om sprängört och annat sånt. Men den är enormt stor. Så den är ju direkt farlig för människor. För
man får brännskador.
Man får brännskador om man får växtsaft på sig och solen sen skiner. Mm. Så att den är ju lite svår dessutom att utrota på det sättet. Att man måste ju vara försedd med allsköns attiraljer, handskar och kekor och långa ärmar. Mm. Om man ska försöka få bort den. Men jag kommer ihåg nog, det var någon gång i slutet av 60-talet, början av 70-talet så såg jag då sådana där. Jag vill minnas att det var i Hagalund. Och jag tyckte att oj vad fin, alltså där ska jag ha sen på landet. Och jag köpte en planta, men den levde några år och en tynande tillvaro mellan ett par stenar. Och sen försvann den till all lycka. Den mådde inte bra där. Och där är ju nog, jag menar, det måste väl sen finnas något sådana här naturvänner som samlar ihop sig och går och gör någonting åt det. För jag kan inte se, jag har inte hört om att någon kommun skulle göra något större ansatser att organisera en sån här utrotning av jättelokor.
Men visst finns det ju flera kommuner, Pargas till exempel och andra som har helt nyligen varit i nyheten, att de till och med har ordnat en sån här spel som du får alltså poängen, en app.
Ah, så bra.
Så går du och knyckar upp sån här växter så använder du den här appen och så visar du var du har varit och så kan du, om jag förstår rätt, till och med vinna någonting. Alltså de har fått folk i stora mängder att gå ut och riva upp dem för de tycker det är ett roligt spel det här.
Ja, men det där är ju en utmärkt idé. Jag hoppas att den sprider sig likt lupinen med fart.
Kan man inte förklara brännässlor också som invasiva? För de bränner ju precis som den här jättelokan.
Ja, men den går att äta.
Du blir inte brandskadad, så du blir inte skadad så du hamnar på sjukhus och brännässlor brinner.
Jo, och förr i världen, för hundratals år sedan, så använde man ju den nässlor då till att göra tyg av.
Ja.
Så att den ska vi inte förakta. Dessutom är den ju väldigt god. Alla år har vi ju läst mer och mer recept på nässlor.
Mm, det är sant. Ännu om de här arterna, som, alltså växterna som man ska ha bort. Så vi nämnde vresros. I Hangö har det pågått stora projekt där man år efter år har varit ut på stränderna för att de börjar växa längre och längre ner ut mot vattenbrynet. Så att det är grävt bort just så där med traktor år efter år. Och sega är de kommer upp på nytt.
Ja.
Men mitt barndomsminne också att jag med mamma var och plocka hinkvis, alltså massor med nypon där och, som vi gjorde nyponmos av. Att det är ju på ett sätt lite C-vitamin, rikt bra bär, lite synd också. Allting har två sidor. Listan på sådana här icke-önskvärda växter växer år för år. Och det som jag har reagerat på är att växter som jag har planterat för 20 år sedan, som då rekommenderades att de var så fina och de var så friska och insekterna tyckte om dem och allt sånt. Nu mitt allt ska inte man ha dem.
Till exempel? Vilket då?
Till exempel någonting som heter rönnspirea. Det är en sån här buskaktig som förökar sig, den får vilt omkring. Och nu säger de att nu ska du ta bort den om du har den. Och den har sån här tofsvippor som humlorna älskar. Den är full med humlor och bin när den blommar. Och den ska inte nu till exempel. Så finns det någonting på finska som heter isotuomi pihlaja, växer längs bevägarna. Sån här höga pelarformade, sån här höga buskar som har blommor och bär också. Den ska vi inte heller ha mera. Jag har planterat den också.
Vad månne den kan heta på svenska?
Vi måste googla det om en stund. Vad det är. Men det finns alltså samma med gullris.
Jo, det har jag också köpt. Just det, gullriserna som jag nämnde, att det är så svårt. Det är så snarlika det där. Att hur ska man veta vilka gullris som då är det där kanadensiska eller amerikanska?
Jo, men just sådana fick man köpa från trädgårdsaffären för 15 år sedan. Och sa att det här det är fina växter.
Hos mig trivdes nog inte gullriset, så att det finns bara i naturen. Men jag vet inte om det är våra naturliga gullris eller något annat.
Ni hörde säkert att i Norge så ville man till och med förbjuda syrenen. De menar att den har blivit invasiv i Norge.
Jag undrar,
på vilket sätt liksom formulerar de det att den nu har blivit farlig? Och för vem?
Det är samma
för
sak.
För människor den, eller för...
Nej, tränger undan annan vegetation.
Har vi märkt det i Finland? Nej.
Nå, jag har en stor sån här vildsyren på gården som nog har vuxit i omkrets så att den far nog med sån här rötter och kan fara till och med poppa upp 3 meters avstånd. Okej, nu far den.
Då tycker jag att körsbären är ännu värre. Visserligen så sprider sig nog mina syrener som nu inte mår så förfärligt bra. Så de sprider sig nog sidlänge så jag får knipsa. Men det körsbärsträd som vi numera har tagit ner, så den jäkeln, den kommer upp var som helst i blåbärsriset och upp bland mina några rosor. Det gör så ont att böja ryggen liksom en längre stund, så att jag är ganska missnöjd med körsbär.
Ja, nej, det är intressant det här bara för att jag förstår mycket väl att om du är till exempel ett äldre par som äger en villa eller stuga någonstans, så kommer någon att säga att här växer vresros, att ta bort den. Så antingen måste du betala dyra pengar för att någon gör det. Eller att själv börja gräva upp, så det är ganska mycket begärt.
Det är i vår ålder så är det nog ganska mycket begärt eller rent av omöjligt för dem att göra det.
Då när jag jobbade i Köpenhamn så hyrde vi en stuga på Sajerö, en ö som är 10 kilometer lång och 1 kilometer bred. Och där var det resrosor överallt, också runt gården. Och de var riktigt trevliga, inte var det något fel på dem och det var ingen
doftande
som klagade.
Doftande blommor.
Vad säger du?
De har jättedoftande blommor.
Ja, just det. Och sen nypon plockade barnen där också och slängde på varandra för att det kliar.
De kliade under fröna.
Ja, just det. Det är ganska roligt. Så att och det var ingen diskussion i världen om att det skulle ha varit farligt eller borde utrotas där. För då skulle hela ön blivit utan blommor, misstänker jag. Det fanns bara majsen. Det var det andra som växte där.
Och om man tänker hur det var efter kriget här, hur snål man var liksom på blommor och hade en sån längtan efter dem. Och det fanns ju inte så mycket. Våra trädgårdar var nog ganska taniga också, parkerna i Helsingfors och sådär. Jag minns att jag när vi steg av bussen i Lovisa eller steg på sig i slutet av sommaren, så beundrade jag alldeles oerhört de där blommorna i den här Tranbrunnsparken som låg mitt emot busstationen. Och sen när man kom in till Helsingfors så man såg då alla vackra blommor i alla fall på torget. Så det var en sån där, det fyllde själen på en när man kom från sin karga ö i skärgården. Så det behövdes. Så nu ser man ju alldeles underbara trädgårdar, för folk har råd och möjlighet att satsa sina pengar på sånt. Och då skulle man ju vara väldigt tacksam för om man skulle få reda på förhand vad det är som kunde tänkas bli invasivt.
Det är just det, att det ändras hela tiden och sen så kommer det nya instruktioner så att man får liksom vara nog på alerten hela tiden. Ja,
yep,
vi tolkar det så här då som att jobbigt, men man kan förstå att det här väcker diskussion. För övrigt när vi talar om sånt som väcker diskussion så jag vet inte om ni har fått, men jag har fått brev och e-post och textmeddelande och allt möjligt från HSU, eller de kommer hem på kompostinspektion. Jag har fått datum och allt. Har ni fått något sånt?
Nej, inte vad jag vet.
Jag äger ingenting där man behöver kompost. Jag menar, jag hyr så att jag har inte fått någon post.
Jag kunde ha fått, men nej, inte har jag fått. Nej.
Ja, det är nästa torsdag kommer det två människor, jag har kollat. De kommer två människor hem och ska gräva i komposten och titta att den inte luktar illa. Och det här är för att kolla, för att jag har avsagt, jag sa att jag vill inte ha en sån här, betala extra för ett bioavfallskärl. För att jag komposterar på riktigt själv.
Och vem är HSU?
Alltså det är den där Helsingforsnejdens, vad blir det nu? Helsingin
Ympäristö.
Jag bor i höghus i Helsingfors, så jag har ingen kompost. Ja. Det finns nog ett avfallskärl i huset, men det är ju då.
Ja. Men det här är så intressant ansvara. Att jag ska ta bildbevis på det här när de kommer med sina granna västar och gräver i min kompost. Ja, yes. Nu sa Klaus Rennart att det här med invasiva växter var nu inte riktigt hans gebit. Så du får välja nästa ämne.
No, jag skulle vilja tala om posten.
Mm.
Posten berör varenda...
Varför begraver Marianne sitt ansikte i händerna? Hon tänker på posten.
Posten berör varenda människa i Finland. Postens service blir sämre och sämre hela tiden. Både tidningsutdelning och brev- och postutdelning. Och det där. Samtidigt använder posten sina... De höjer på priserna. Hela tiden, började från frimärkspriset. Och sen det där, så ska de här använda de där extra inkomsten när de höjer på priserna för finländarna till att erövra Sverige. De har gått in och köpt Aditro Logistics i Sverige, ett företag. Och nu erbjuder de både intern logistik och all möjlig rådgivning och hela faderullan. För att inte tala om att de samtidigt från början av detta år har spridit sig till alla baltiska länder under namnet Smart Posti. Och jag menar, allt det där måste ta en helsikes massa pengar. Det som jag vill säga... Det viktigaste är att jag har haft 7 tidningar i tiden. Jag startade mina första tidningar 1979. För januari kom första numret ut. Så jag har 2 tidningar kvar av de 7, de första. Ena går 46 årgången, den andra 43 årgången. Jag har inte råd mera med att publicera dessa tidningar för att postutdelningen har blivit så svinaktigt dyr. Den är 30-40% dyrare än tryckerikostnaderna. Och när man tänker på hur många tidningar, små tidningar, har dött i Finland på grund av att de inte har råd mera med utdelningen. Eller har blivit köpta upp då av större förlag. Så det här inverkar rent på den här yttrandefriheten i Finland. Det beskärs till allt mindre och större media, alltså mindre antal större media.
Men vems fel är den här utvecklingen nu, anser du?
Det är posten har blivit så fruktansvärt dyr.
Vem ansvarar för att posten har gått?
Det är staten som ansvarar för posten. Och det är minister Joakim Strand som är den personen som nu detta berör. Och han uttryckte sig att... Inte det är ännu för dyrt, inte har posten alls liksom stigit till för dyr för gemene man.
Ja, då menar han kanske då brevpost och sånt där, men nu har det ju varit en hel...
Nej, han menar också utdelningen, ja. Det var också tal om utdelningen.
Men det har varit klagomål också när det gäller paketpost. Och det kan ju vara alldeles hutlöst dyrt. Ja, det var för ett och ett halvt år sedan kanske, så köpte jag en Mumin-mugg som jag skulle skicka till Kanarieöarna, till den personen som hade hjälpt mig när jag hade fallit i en trappa och skadat mig. Och om jag skulle ha tagit den varianten där jag själv, där det skulle ha varit försäkrad och jag skulle kunna följa med dess gång, så skulle det ha kostat 2-3 gånger mer än Muminmuggen. Mm. Så jag skickade då med vanlig post som heller inte var billigt på något sätt. Och jag hoppas att det kom fram, för att personen var ju inte bekant till mig.
Mm.
Så att, och alldeles nyss läste jag någon artikel om en dam som skulle skicka något paket med något matvaror. Det var väl finsk bröd eller något annat sånt där. Och där hon helt enkelt inte sen hade liksom råd att skicka iväg det där paketet, för det blev så ohyggligt dyrt.
Vad tänker Marianne om det här?
No, det är ett sånt allmänt klagomål som jag på ett sätt förstår nu. Jag tycker att Klaus har ganska mycket rätt i det när han talar om problemet för tidningar och för, liksom för tryckta saker, eftersom det tycks vara så verkligen att post, eller det här, utgifterna för att föra det hem de här är mycket högre än att trycka de här tidningarna, och det är ju farligt, eller det är katastrofalt för alla små tidningar, och det har ju varit diskussioner om det här också, speciellt i Svenskfinland, när det är ingen liksom tidning som, eller en tidskrift som har någon stor läsekrets, så att det tycker jag, men det som vi borde kanske diskutera, som inte jag har något svar på, så det är det, varför har det gått på det här sättet? Vem är det som det är orsak? Jag menar, du säger att posten höjer priserna. Okej, ja, posten höjer priserna, men någon orsak till det finns ju, och jag vet inte vad det är. Och det som är lite konstigt är ju det att vi har en hel massa bolag nu som tävlar med posten, så enligt den här kapitalistiska logiken så borde ju priserna gå ner när det finns flera som tävlar, men tvärtom så går priserna upp. Jag kan inte svara på det här. Kan någon av er svara på det?
Jag frågar mig, vad gör posten i Sverige för att ärva svenska marknaderna nu till exempel? Och de baltiska marknaderna från början av detta år?
Alltså ditt svar på Marians fråga är att det kostar. Det höjer priserna här hemma för att finansiera
företagskampanjen. Precis, det kostar skjortan att försöka ärövra marknader i Sverige och de övriga baltiska länderna för en finsk posti.
Mm.
Det är dyrt.
Posti i Finland heller om en gång. Vad har vi, nu kan inte jag nämna dem här, men vi har i alla fall 3 bolag som tävlar med posten. Jag menar, inte kan ju posten ha 50% högre priser än de andra bolagen, eller vad?
Nej, men de andra bolagen kommer in i det tomrum som posti lämnar efter sig.
Nej, de har skapat det där också, för att någon av de här firmorna är ju antingen danska eller tyska som, vad heter det, trampar på.
Du, jag var med om att behandla posti i tiden, många tider sedan i riksdagen. Och då var det tal om att alla brevluckor, postlådor i det där på landet skulle vara tämligen nära boendestället. Jag kommer ihåg att var det tal om 200 meter eller något sånt. Idag är de ju långt över 1 kilometer. De kommer 2 kilometer från huset. Varje morgon ska man...
Tidningarna
kommer ju inte varje morgon ens mer. Kommer de 3 gånger i veckan på sin höjd. Och när det blir ett sånt tomrum i servicen, så kommer förstås smarta det där privatföretag in och erbjuda sina tjänster.
De borde ju pressa ner priserna då.
Ja.
Mm.
Det finns inte längre det där samma ansvarstagande som staten förut hade för posten. Och jag kommer ihåg, nu minns jag ju inte vilket år det skedde, när posten då plötsligt man insåg att det ska bli ett affärsverk, och nu är det inte längre då en sån här allmänt finansierad service. Och så bytte de namn också, det skulle Itella, och det lät ju som sjukvårdsartiklar eller någonting annat. Och sen dess så hade det liksom knoppat av sig alla möjliga underliga uppgifter som de har åtagit sig, och det ena har väl försvunnit och det andra har försvunnit. Och det på något sätt så det löst i kanterna. De kommer nu och då med sådana förklaringar om hur man då måste ha sina postlådor, som Klaus just sa. Vår är ju nog så där på nästan 1,5 kilometers avstånd, men det är så väldigt lite post vi får, alltså papperspost. Mm. Eftersom vi läser tidningarna digitalt, det är enklare så när man flyttar fram och tillbaka, att inte behöva flytta då på den här utdelningen. Men det är någonting som gick fel nog där i grunden. Och det är liksom fel inställning från staten.
Men är posten, tillgång till postservice, är det en sån här mänsklig rättighet att man ska ha tillgång till den till ett skäligt pris? Jag ställer helt en öppen fråga.
Det tycker jag nog att det är.
Ja, det tycker jag. Jag vet inte om det är en mänsklig rättighet, men det är, i alla fall en service som staten eller samhället borde se till att man har den här möjligheten.
Det är samhällelig rättighet, ja.
Jag menar, det kommer inte bara privat post, utan det kommer mycket, mycket sådana offentlig post från alla möjliga verk och statliga grejer, och började från skattmarsen, så det där som man ska besvara inom en viss tid, och när posten är försenad så har man ofta svårigheter med det.
Jo, men de går ju över till att man ska använda datorer.
Alla människor kan inte ens använda datorer.
Nej, men jag menar, det minskar ju på postgången, det att allt sköts nu via elektroniska medel eller vad. Ja. Och det kanske också har betyder sen att posten inte får så mycket intäkter, så att sen höjer de priserna, jag vet inte. Men som sagt, jag fattar inte galoppen i kapitalismen om man har flera bolag som borde se till att man kämpar med varandra. Och det brukar enligt den här logiken som de ekonomerna säger, borde sänka priserna. Men det har inte hänt. Kan vi ta nu, eller du tar, Bettina, nu lite människor som vet om det här och tar en diskussion?
Ja. Ingen dum idé, man kan säkert gräva i det.
Jag tycker det är helt klart. Om postens verksamhet lämnar luckor efter sig, så kommer det privatföretag in och inte vill de sänka på priset. De njuter av att posten kör med höga priser. De går just lite under. Och gör en god kaka åt sig själv av det. Det här finns överallt jag menar, gå i vilken butik som helst och se hur det kommer in utländska matvaror och allt möjligt. De njuter av att priserna på finska produkter är höga och de tar åt sig hela kakan. Ta Lidl till exempel. Deras pris i många länder, samma med Carrefour i Frankrike och Tyskland och Italien och Spanien. De njuter av att priserna är höga, för deras egna produkter kan de då höja till ett jättehögt pris. Och de täljer ju guld med det. Men får jag nu säga, det allra allvarligaste är yttrandefriheten. Vi ser i länder som Ungern och många andra länder hur staten skärper till. Ju mindre media det finns, desto lättare det är att gå åt de kvarblivande medierna. Att ju längre man skärper till det här med yttrandefrihet och minskar på dem, även i Finland, desto lättare blir det någon gång att gå till alla de här stora, började från Yle och Helsingin Sanomat alla, och börja och tumskruva på dem från högre makter.
Gitta.
Ja, då, i samband med den här pandemin så har vi sett en jättestor förändring i vad som sänds överhuvudtaget i posten. Att den pappersposten, brev och tidskrifter, tidningar och sånt har ju minskat kraftigt, medan den här, man kunde säga då, den här pappersposten, det vill säga alla kartonger som skickas nu när folk har börjat beställa på nätet. Så det, där ser det ju, har jag nog läst om att posten har haft till och med lite svårigheter med att få utrymme för allt det där. Och framförallt att få det utburet, så det där är ju en ständig kamp att också för den som ska motta det här, att kolla upp vart de då har skickats de där försändelserna. Och det finns människor som har varit tvungna att åka efter sina paket någonstans utanför kommungränsen, för att det inte så klarar av det där på postens sida att läsa adresser och rätt och skicka dem till rätt ställe. Men också den där paketposten har ju nog också flyttat väldigt mycket över till då den privata sidan, att vi har nog beställt en hel del saker som kommer då. Efter en viss summa så kan man få det helt gratis skickat då, och det kan komma ända fram till dörren. De ringer och varnar att nu är vi på väg, och sen ringer de på och så har man det där. Alltså, det är klart, ingenting är ju gratis, det är ju någon som betalar det förstås, men i alla fall det där är för kunden är mycket behändigt.
Men det blev klart i alla fall att ni skulle vilja veta att hur är det möjligt att priserna höjs så mycket. Tack för den.
Det är bara frågan om när kapitalismen fungerar, men den säger en sak och gör en annan sak. Det är det som är problemet.
Mm. Det där, vi har inte så mycket tid kvar här, men jag vet att nu fick de andra två, jag vet att du Marianne gärna skulle prata om det som du ser i världen just nu, det vill säga upprustning. Mm. Som gammal fredsaktivist.
Gammal.
Gammal fred. Jag menar gammal, så här, ja. Inte gammal som människa, utan lång erfarenhet som...
Yes.
Ja. Varsågod, då är det ditt några minuter. Varsågod.
Några minuter hinner man inte med det här, men jag måste säga att jag tycker att det konstigt att så lite reaktioner kommer från vanliga människor när det gäller den upprustning som nu sker både i Finland och i EU, i Europa i stort. När ni tittar på de här siffrorna som behandlas här, så vi hade för några år sedan så var ännu 1,5% av bruttonationalprodukten användes till militära medel i Finland. Nu är vi uppe vid, om inte kommer fel ihåg, 2,6%. Och idén är det att vi ska höja det till 3,5% inom några år när det här NATO på sitt möte nästa, eller nu den här månaden, kommer att väl besluta om det 3,5%, trots att det har varit diskussioner om lite högre också.
5% till och med.
5%, ja. Men det kommer inte att beslutas om, utan de kommer att ta den här 3,5% nu. Och tänk efter hur mycket pengar det här är när man jämför med de pengar som vi använder till social- och hälsovården till exempel. Så att, och sen så, jag menar, vi har diskussioner om att vi har en dålig social- och hälsovård och vi har en dålig, liksom, dålig service för äldre och för barnfamiljer och för småbarn. Och sen så går det så här mycket pengar åt till det militära. Och jag menar, på ett sätt så kan jag ännu förstå det här att folk är livrädda och tror att ryssen kommer. Men hela, liksom hela idén med upprustningen är att det kommer att leda till krig. Och därför så, jag som en gammal fredsvän och fredskämpe, skulle gärna se att man skulle lite använda sig av sitt intellekt och sitt tankekapacitet och också sina pengar till att försöka fundera på hur skulle vi kunna på något sätt förverkliga fred i världen, det vill säga göra nya, liksom, planer för hur länderna ska kunna samarbeta istället för att bara veta hur vi ska kunna kämpa med varandra. Så att det här alternativet har försvunnit totalt. Utan vi bara liksom är i den här linjen nu att nu ska vi sätta mera pengar på arméer och på krig och på material. Och det kommer att innebära mera död. Det är liksom det slutresultatet av det hela. Så att det här som man säger om, och vilket är alldeles idiotiskt, att om du vill ha fred så ska du rusta för krig. Situationen är den att om du vill ha fred ska du rusta för fred. Om du vill ha krig ska du rusta för krig. Det är logiken.
Det är logiken.
Ja, det är bara det att
vill både Gitta och Klaus uttala sig om detta. Gitta börjar.
Ja, jag tänker på det gamla talesättet att det är inte ens fel att två träter. Men det är nog på det sättet att det är nog ofta ens fel. Och nu ser vi ju hurdant läge vi har i Europa. Och inte bara Europa utan nere sen Israel och Gaza. Så det är nog på det sättet att man får nog beväpna sig för att kunna ta emot smällen sen när den kommer, och vi kan inte veta när den kommer. Vi vet bara att det är mera akut fara nu än det var för 20 år sedan. Och det där får man, det måste man veta, att har vi inte rustat upp överhuvudtaget så är det ju väldigt enkelt. Det är bara att gå över gränsen, smack så är man där. Och då har vi det värre än det till och med har det nu i Ukraina. Jag råkade titta på den där fantastiskt trevliga danska serien Badehotellet, och där ingår också flera program som beskriver hur det var med under ockupationen. Mm. Att ha en främmande makt inne i sitt eget land. Och det är liksom den där situationen som man vill undvika. Att plötsligt sen då bli ett lydrike och vara tvungen att lära sig ryska och avstå från allt det som vi har ansett vara ett fritt land och ett välfärdssamhälle.
Klart. Jag tycker att Marianne drömmer väldigt vackert om fred på jorden. Och det har alla människor gjort i alla tider. Men att redan de gamla mesopotamierna kom till det här att se vid spaken, rusta för krig. Om ni vill ha fred, rusta för krig. Och jag tror inte Marianne heller någonsin i världen skulle vilja leva under Putins välde. Och det som hotar Finland allra mest. Så jag säger igen att om vi har 1340 kilometer gräns och 5,5 miljoner. Så jag menar, vi borde lyfta upp det till 5,5% av bruttonationalprodukten. Och vi är sen heller inte säkra här i det här landet. Att tyvärr, det enda är att rusta för krig för att säga åt fienden att tjott, kom inte hit, vi är färdiga.
Ja, och så resulterar det i krig i alla fall. Det är ju det som jag försöker. Jag förstår att det låter naivt det här, och jag är säker på att det kommer att ta 1000 år för att mänskligheten kommer att förstå det.
Antingen aldrig att
då kommer vi att förstöras i ett kärnvapenkrig.
Ja, det är
slutresultatet av
det här. Vi ska inte rösta för krig, vi ska rösta för fred. Försvar.
Nej, utan vi ska rösta för fred och vi ska aktivt arbeta för att göra fred, för att fundera på en annan taktik, en annan strategi istället för att bara upprusta. Det är ju det som jag talar om nu. FN har förlorat sin betydelse nu eftersom de här stormakterna inte vill komma överens om någonting. Vi borde, man borde ju hitta på andra metoder att försöka klara av det här. Vi borde ha en hjärntrust som sitter och funderar på hur skulle man kunna få det här att få en vändning i hela världspolitiken.
Mänskligheten har funderat på det här i alla tider.
Ja, okej, okay, men du kastar in handduken. Du kastar in handduken.
Får jag tala?
Yes, varsågod.
Mänskligheten har aldrig kommit på något annat resultat än att rusta upp och säga att kom inte hit. Kom inte hit.
Ja, men det är också för att de här männen som är våldsamma också i familjen, så vad heter det, de som har fått besluta.
Det är männens fel till slut,
besluta mycket
jag
om
vet.
Det här också. Absolut. Förlåt nu.
Ja, ja.
Jag menar, det är den manliga toxiska maskuliniteten som ser till att vi är vad vi är.
De kvinnliga regenterna var de modiska, mest modiska och blodiska och grymmaste av alla.
Men det har varit ett fåtal om man nu sen vill räkna upp dem.
Det är en intressant diskussion och det enda tar inte bort det andra. Samtidigt som man rustar ordentligt kan man också jobba för fred väldigt aktivt.
Ja, det tänkte jag säga.
Men det tar inte bort, det ena tar inte bort det andra.
No, det är det som jag tycker att det är liksom motstridigt.
Men det är motstridigt.
Okej, ge fredsvännerna en möjlighet att komma med en plan. Men nu också, när de som jobbar för fred, så pengarna har tagits bort av staten, det vill säga allt understöd i fredsorganisationer har tagits bort. Och det är också en fingervisning vad vår regering vill.
Vi måste dra ett streck här tyvärr. Det var en intressant diskussion som ni kom in här på slutrakan. Och det där, jag har slagit upp här att isotuomi pihlaja, som vi nämnde i början av programmet, heter småblommig häggmistel.
Oj.
På svenska.
Häggmispel med P eller med...
Mistel.
Ja.
Och sen ska jag säga att nästa gång vi träffas om 2 veckor så är det sista rådet faktiskt. Det har talats mycket här om andra program som upphör, men rådet sammanträder också för sista gången nästa gång om 2 veckor.
Ja, så, ni får, alla som tycker att vi är kivoga så får klaga, tack ska ni ha.
Så här är det nu, jag konstaterar faktum. Och det där, jag tackar för sällskapet. Det ni hörde här var i vanlig ordning Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ha en bra fortsättning på dagen.